I min släkt finns stora rykten om min mofas far, Jehuda Zaslavski. Vi kallar honom Sassi i min familj.
Jag vet att han hade en Stradivarius-violin.
Han var judisk flykting från Ukraina, en klassiskt utbildad violinist som blev jazzkung i Finland.
Jag hade hört det som Stradivarius, jag hade hört det som Guernica.
Ägde han verkligen en Stradivarius, världens dyrbaraste violin? Och vem var han egentligen?
Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
Han visste säkert att han passeras längre.
Jag heter Valo Sauri och det här är Jakten på Gammelmofas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Jag är hemma hos mamma. Hon heter Gandul. Vi letar efter spår av Sassi, alltså min mammas mufa, i bokhyllan.
Så det väcker mina minnen också. Jag tittar på bilden. Jaha, ska vi se.
Naja, där är det. Min mamma som liknar, det är ganska mycket.
Vi hittar fotografier, lösa papper och en inträdesbiljett till en konsert. Det sköra, ljusröda pappret visar en suddig svartvit bild av en finklädd ung man med en violin i famnen. Jehuda Zaslavski, alltså Sassi. Inträde 5 mark. På programmet står det Bach, Beethoven, Kula, Chopin. Klassisk musik. Vi bläddrar vidare och hittar en bild på Sassi där han spelar violin för sitt ettåriga barnbarn, Paul, min morbror.
O-pappa kallades han av barnen, O-pappa, Old-pappa. Han var en charmerande, snygg man som spelade virtuos och spelade här jazz och förde jazz till Finland också.
Sassi dog innan jag föddes, men hela mitt liv har jag hört historier om honom. Att han skulle ha hämtat jazz till Finland, den mystiska violinen och flykten från Ukraina. Vad är sanning och vad är myt? För att få reda på det börjar vi från början.
För att han föddes ungefär 1896 i den där Poltava-trakten, säger dokumenterna.
Det här är min morbror, Per. Hans mofa är Sassi, som föds 1 oktober 1896 i Poltava. En stad i det ryska kejsardömet, nutida Ukraina.
Men det har jag hört berättas att hans pappa var en tobaksmästare som köpte upp tobak från Turkiet. Och sen Sassis mamma hette Rebecka och att mig hade det berättats att hon var från Riga och att hon skulle vara en rabbins dotter.
Drygt 11 000 judar bor i staden. Sassi är ett av 8 syskon.
Och då var det judeförföljelser där.
Organiserade förföljelser av judar, så kallade pogromer, sveper över regionen i vågor mellan 1881 och 1906. Bland annat De svarta 100, en högerextrem ultranationalistisk rörelse, organiserar angrepp mot judiska samhällen. När jag tittar på gamla bilder av Sassis föräldrar målas en bild upp för mig. Jag försöker föreställa mig en vanlig dag i tobaksaffären. Sassis pappa, Elias, är framme i den lilla tobaksbutiken och tar emot kunder, både på jiddisch och ryska. Sassis mamma, Rebecca, skär den turkiska tobaken i bitar. Den milda tobaksdoften fyller rummet. 8-åriga Sassi spelar melodier på sin fiol för sin 4-åriga lillasyster. Plötsligt hörs rop från boulevarden utanför. Spring, de är här! Familjen skyndar ut och ser stadsbor som springer iväg från skäggiga män klädda i svart. De bär stora, kristna ortodoxa kors och fanor med bilder av ikoner. Slå judarna! Judarna mördade tsaren! Judar ut! I den panikfyllda folkmassan tappar de bort lillasystern.
Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
Och då bestämmer sig familjen att fly från Poltava.
på att söka kassetten så
ja.
Satt undan.
Jag är hos min mamma. Vi letar efter en ljudinspelning med Sassis musik. Jag vill höra honom spela.
Här i övre våningen. Upp hit. Titta. Nå hit någonstans har jag satt.
Vi gräver i en låda full med gamla C-kassetter. Så hittar vi den. Den enda inspelningen med Sassis musik som finns kvar.
Den har jag alltså fått av min pappa. Och jag handlagade åt oss alla sådana kassetter. Mina bröder och mig.
På kassetten står det: Sassi spelar violin. Tillbaka till början av 1900-talet. Sassis syster har dödats och familjen tvingas fly från Poltava. De blir statslösa.
Det var till Berlin i Tyskland, ja, de flyttade. Och där gick han sen en klassisk musikskola och spelade violin.
Jag letar efter spår av Sassis studietid i Berlin och hittar hans namn i ett studentregister på Berlins konstuniversitets webbplats. Den 9-åriga Sassi inleder sina studier på Stärnska konservatoriet 1905, en av Tysklands mest ansedda musikskolor. Han kommer att stanna där i 15 år.
Han hamnade träna hela tiden på violin. För det var en familj, det var många som var musikaliska och de föräldrarna väntade sig att barnen tränade mycket. Så han sa att han fick aldrig gå och sparka fotboll med kompisarna, utan han hamnade bara hela tiden träna på violin.
Det var många timmar på det som han övade med violinen sen liten. Och till sist sen så blev han en virtuos i violinspel.
År 1919, när Sassi är 23 år gammal, är han färdigt utbildad och redo att göra karriär. I ett digitaliserat tyskt tidningsarkiv hittar jag bevis.
Arensberg, 9 oktober. Charlotte V. Skibinski, Kryger Jensen, Julius Saslavski. Kväll.
Julius Saslavski? Vänta, det här måste ju vara min morfars far Sassi. Kanske hans egentliga förnamn Jehuda lät för judiskt i Tyskland på den tiden. I början av 1920-talet kollapsar Sassis värld. Tyskland har förlorat första världskriget och hyperinflationen utarmar medelklassen. De klassiska konsertsalarna i Tyskland har inga pengar. Symfoniorkestrar kan inte betala sina musiker. Sassi måste hitta nya sätt att försörja sig på.
Sitä mulla ei ole itse. Mulla on henkkarit mukana.
Jag är i Östra Centrums bibliotek med C-kassetten som vi hittade med mamma. Jag har ingen aning om det faktiskt finns något på den.
Missä tuot näyttää mulle vähän?
Joo. Ja.
Jag är född på 90-talet. I min barndom lyssnar vi på C-kassetter, men ärligt talat kommer jag inte ihåg hur man använder dem.
Kasettipesä, oliko se kelattu?
Ei kyllä varmaan ole täysin kelattu.
Joo, no sitten varmaan.
Mä en ihan osaa käyttää näitä.
Tässäkin.
Oerfarenheten märks. Jag tappar taget i kassetten och den faller på golvet. Som tur är C-kassetter hållbara. Tydligen.
Okej, eli sitten vaan.
Meneekö se niin kuin näin?
Mä en muista kummempää se menee. Mä en ole tätä hetken käyttänyt. Katsotaan kummempää se menee. Noin. Kuuluuko sieltä mitään?
Ei, täältä ei kuulu mitään.
No, ota nyt. No.
Nyt kuuluu.
Kuuluu. Okei, eli nytkin voi kelata se alkuun.
Okei.
Noin, ja sitten vaata tosta record ja play.
Okei.
Eli nyt se nauhoittaa.
Olihan siellä jotain.
Joo.
Ai.
Plötsligt är Sassi där. Det är första gången jag hör hans fingrar på strängarna. I stunden känner jag inte igen låten. men hemma får jag reda på att han spelar Bach och Chopin. Ingen publik, ingen orkester. Efter första världskriget växer en amerikansk populärkultur fram. Och på 20-talet har en ny musikstil hittat fäste i kontinentala Europa. Jazz.
Att fast han först spelar klassisk musik, så på 20-talet så fick han nog av det och började spela jazz.
Dansrestauranger och nattklubbar erbjuder en alternativ inkomstkälla. Till skillnad från de klassiska konsertsalarna behöver de musiker, och de betalar bra.
Och därifrån ledde vägen sen till att han spelade i sådana jazzorkester.
Jag ser på en gammal bild. 9 musiker i smoking poserar i en lyxig sal. I sina händer håller de saxofoner, klarinetter, trumpeter och tromboner. Ett komplett jazzband. På den bakre väggen i det ornamenterade rummet står det Adlon Hotel Berlin. Och i högra hörnet av bilden Hot Syncopators Dance Orchestra. Under glada 20-talet är Adlon Hotel ett av Europas mest berömda hotell, där kända personligheter som Charlie Chaplin, Josephine Baker, Albert Einstein och Marlene Dietrich vistas. Och här i detta kända hotell spelar Sassi jazz. Sassi förvandlas från klassisk violinsolist till jazzmusiker som spelar saxofon och dragbasun och leder dansorkestrar. Det kräver exceptionell musikalitet. Sassi turnerar runt Europa med ett Nansenpass, ett resedokument för statslösa personer, och i oktober 1927 anländer Sassi till Helsingfors. Han är 31 år gammal.
Helsingfors var en liksom mycket snabbt växande stad.
Min pappa, Pekka Sauri.
Det fanns inte så många bilar heller, privatbilar. Så den där sporadtrafiken var en mycket viktig transportmedel den tiden. Och det är kanske nyttigt att minnas att det fanns prohibition, vad heter det, förbudslaget, från 1919 till 1932. Och så när Egura började spela på restauranger i Helsingfors så var det i princip förbud på alkohol. Men det funkar inte alls. Liksom många restauranger, jag vet inte hur många, men många, de serverar så kallat kova teet, hårt te, som menar att det var liksom te som hade sprit.
År 1927 är Helsingfors syndernas stad. Svart sprit smugglas in från bland annat Estland och Tyskland. Kokain, som hade blivit olagligt i Finland år 1919, missbrukas fortfarande bland kultureliten. En ny våg av jazz hade kommit till Finland bara ett år tidigare, 1926, med ett ångfartyg som hette Andania. Ombord fanns finländsk-amerikanska musiker. Den mest kända av dem, Tommi Tuomikoski, stannar kvar i Helsingfors och spelar på restauranger. Jag hittar Sassi en gammal annons i tidskriften Garm.
Grand Hotel Fennia. Super dansant. Uppträdande av ungerska.
Ungersk? Sassi? Det stämmer ju inte. Men oavsett fortsätter annonsen.
Ungerska violinkungen Jehuda Zaslavski från Palais de Dans, Frankfurt am Main.
I oktober 1927 får den 31-åriga Sassi jobb som orkesterledare på Grand Hotel Fennia, en av stadens finaste nattklubbar. För en gångs skull är Sassis timing utmärkt. Först har han förlorat sin syster på grund av judehat, sen har han gjort ett namn av sig som soloviolinist i Europa, bara för att märka att det inte är lönsamt. Sen har han bytt musikstil och prövat en ny strategi. Nu anländer han till Finland, och här är han en jazzkung. Han leder sin egen orkester på det trendigaste hotellet i Helsingfors.
Han spelar violin, men också dragbasun.
På en bild från 1927 spelar Sassi dragbasun i orkestern som han leder. Och bredvid honom står Tommi Tuomikoski, den berömda finländsk-amerikanska jazzmusikern. Tillsammans med Andania-musikerna året innan tillhör Sassi de allra första som förde jazz till Finland. När jag ser på bilden börjar jag dagdrömma om kvällarna på Grand Hotel Fennia. Jag försöker föreställa mig hur en vanlig kväll för Sassi kan ha sett ut. Det är en kall höstlördag, men inne är stämningen varm. Sassi och hans orkesterkollegor njuter av hårt te vid bordet efter kvällens lyckade dansmusiknummer. Finklädda och nöjda gäster kommer fram och tackar Sassi för den fantastiska musiken. Trött men nöjd går han ut och stiger på gula linjens spårvagn vid järnvägsstationen. På vägen hem tittar han ut genom fönstret mot södra hamnen. Gula ljuskällor i viken och på kajen fångar hans blick i det annars mörkblå. Han stiger av vid Kaptensgatan och promenerar till ytterdörren utan den minsta oro.
Det var ju inte helt ovanligt att man hade familjeinkvartering på den tiden, att man inte bodde i hotell om man var på längre tid.
Det här är Paul, min andra morbror.
Och sen kvarteras han in hos byggmästare Karl Alskog på Kaptensgatan i Helsingfors. De bodde där då. Och det fanns tydligen tycke mellan dottern i huset och den ganska ståtliga unga mannen som kom dit på besök.
Sassi träffar 19-åriga Sigrid Alskog, också kallad Siggi i vår familj. Siggi är balettdansös. Under samma tid som Sassi leder jazzorkestern på Fennia och hyr rum hos Alskogarna jobbar Siggi på teatern.
Men det berättas inte vem som kom till vems rum.
Jag vet inte om det här är korrekt att säga på radio, men det där jag har förstått att han har sagt att han är steril. Och så hände det så här. Så gick de, blev de senare sen de var gifta. Så att han tydligen var inte steril, eller inte med henne åtminstone.
Det var ju ofta en följd av påsjukan att männen blev sterila på grund av det. Ja. Men det sen visade sig att det inte riktigt var faktum.
Men trots att Sassi gifter sig stannar han inte i Finland. Han håller en avskedskonsert i Helsingfors i maj 1928. Europa lockar och han åker iväg för att turnera igen. I november samma år föds Nils Erik, min muffa, i Helsingfors. Men Sassi fortsätter turnera. Han hälsar på i Finland alltid nu och då.
De fick ett annat barn också. Sonja, som är min pappas syster då.
Sonja föds i mars 1931.
Hon blev 3 år kvar ännu i Österbotten med sin mormor. Och medan Sassi och Sigge ändå for tillbaka till Tyskland och turnerade där. De lämnade henne, hon var en liten baby, så hon blev kvar med sin mormor.
Sassi och Sigge tar med sig lilla Nils Erik, som nu är 3 år, på sina resor. Nils Erik berättar om en av dessa resor i en intervju som min bror Sampo bandade in 2016, 7 år innan Nils Erik dog.
Och sen berättade mamma åt mig att när jag var 2,5 år så for hon med mig dit i Tyskland och hälsade på hans föräldrar. Men hon förde mig dit och visade mig för dem.
När Sassi, Siggi och Nils-Erik åker till Tyskland håller landet på att förändras. En ny politisk rörelse, fascismen, är på frammarsch i början av 1930-talet.
Sen blev det ju tuffa tider i hela Europa och i Finland också. Så att det gjorde säkert det att Sassi inte hade så bra framgång som man annars kunde ha haft.
Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland. Och min pappa visade en gång med ett brev var det stod att Sassi då jobbade i Tyskland i ett kasino. Och kasinomanagern skrev att ja, i det här brevet, tyvärr så vi kan inte förnya ditt kontrakt, att jag blir förbjuden att anställa judar. Men du har varit väldigt duktig och bra, att du är en bra jude. Men att han tyvärr, händerna är bundna. Och jag antar att han då har börjat fundera på att flytta till Finland.
Hitler utses till rikskansler i januari 1933. Det är antagligen ingen slump att tanken om att flytta tillbaka till Finland sammanfaller med det. Fast judendomen aldrig har varit en stor del av min identitet, träffade mig hårt att en så nära släkting som min morfar Nils Erik påverkades av antisemitismen.
De flyttade med en motorcykel som hade en sidovagn och körde via Sverige sen.
Min morfar sitter inklämd mellan packningen i sidovagnen.
Det blev mörkt och de beslöt att de skulle sova över natten på vägen. Men de hade ju inte pengar att gå någonstans i något hotell eller någonting. Så han bara körde motorcykeln lite åt sidan och så gick de till någonstans var det var ett stort träd. Och så det var mörkt så de var sig där och sova tillsammans alla tre. Men sen vaknade de i natten att det var massa med myror som klev på dem och bet dem. Så de hade somnat bredvid en myrstack.
Sassi, Siggi och Nils-Erik tar färjan över till Finland och Sassi återförenas med dottern Sonja i Österbotten år 1933.
Och sen när de äntligen kom igen och Sassi hade inte sett sin dotter på jättelänge så kom hon ner och så, liksom, en flicka liten där så kom hon ner och då blev Sonja väldigt rädd och skrek och grät och sprang till sin mormors famn.
Nu 37 år gammal bosätter sig Sassi i Finland och turnerar runt i landet. Hans musik spelas i radion. Karriären rullar på och livet börjar kännas stabilt. Och ifall konserterna inte betalar tillräckligt har Sassis finmotoriska fingrar fler användningsområden.
Enligt Nils Erik så spelade han också mycket på pajatser för att han hade så känsliga fingrar under sin violin.
Pajatso. Mekaniska spelautomater som står på restaurangerna. Sassi kan känna med sina violinistfingrar exakt var mynten ska hamna.
Så han tömde pajatson väldigt ofta och fick portförbud också till några ställen på grund av det.
Men under ytan är inte allt jazzmusik och pajatsomaskiner. Och som statslös jude i Finland blir hans situation allt svårare. I Finland cirka 1938 får familjen besked om att Sassi riskerar utvisning. Som statslös med Nansenpass har han ingen rätt att stanna. På den här tiden följde barnens nationalitet faderns, så min morfar Nils Erik och hans syster Sonja är också statslösa. Sassi har flytt, först från Ukraina, sen från Tyskland, och nu riskerar han att bli utvisad igen. Hans fru Siggi gå till myndigheterna och ber om nåd.
Och så var då risken att de skulle bli deporterade till Tyskland för när de hade ursprungligen kommit därifrån. Så Siggy var där och till utrikesministern eller inrikesministern som har för mig att det var Urho Kekkonen då. Och där så hade hon sen ett rekommendationsbrev. Men det är också ganska speciellt för det där. Rekommendationsbrev var skriven av Vihtori Kosola, som var IKLs ledare. Och det berodde en på det att Sassi hade spelat violin på deras julfester. Och där hade det sen stått att han skulle vara en bra jude.
Av alla människor är det Vihtori Kosola, Finlands Mussolini, ledaren för fascistiska grupperna Lappurörelsen och IKL, som skriver ett rekommendationsbrev till en judisk violinist. Med Kosolas brev i handen går Siggi till inrikesminister Urho Kekkonen. Ett år senare, i oktober 1939, skriver Helsingin Sanomat att Sassi har fått finskt medborgarskap. Efter 43 år som statslös har Sassi äntligen ett hemland.
Och i samband med det så ändrades den finska lagen också till det att barnens nationalitet går enligt modern och inte enligt fadern.
Sassi spelar så vackert att hans violinspel räddar inte bara hans eget liv, men också min mufas, Nils Eriks och hans syster Sonjas liv. Utan musiken skulle alla tre sannolikt ha blivit utvisade från Finland och skickade tillbaka till Tyskland. Den 30 november 1939 bombar sovjetiska flygplan Helsingfors. Vinterkriget bryter ut. Familjen bor på Jägaregatan. Under intervjun från 2016 delar Nils-Erik ett minne från kriget.
Det kom en bomb när vi bodde på Jägaregatan på gården. Och skärvorna sönder våra fönster mot gården. Och en skärva, jag hade inte gått till skyddsrummet då. Det anfallet på natten. Och en skärva gick i sängen mellan mamma och pappa, men det blev en skadare, de hade tur. Och en annan skärva gick i det lilla rummet där Sonja, min syster, sov i en säng och jag också. Och den skärvan gick ovanför sängen, men hon blev inte heller skadad.
Under krigsåren evakuerar familjen till Nykarleby i Österbotten, där Siggis föräldrar bor. Hösten 1942 byter familjen efternamn från Saslavski till Saris.
Och det var igen min farmors syster Greta som tyckte att det lät lite finst, att det skulle kunna vara lättare att leva med ett sånt namn.
Samma år utlämnar Finland 8 judiska flyktingar till Nazityskland. 1942 dör Sassis ena syster, Bela Saslavski, på förintelseläger i Auschwitz. Andra systern, Ljubov Saslavski, möter samma öde 1943. Sassis bröder lyckas fly till Shanghai, USA och Sydamerika. Sassi är den enda av sin familj i Finland. Efter kriget hittar Sassi äntligen sin plats. Han har fått nationalitet och överlevt 2 världskrig. Livet är tryggt. Familjen bosätter sig på Degerö i Helsingfors. Sassi fortsätter musicera. Han blir anställd på restaurang Hungaria i centrum. Och nu till violinen. Frågan som startar hela den här resan. För att förstå vad vi egentligen letar efter kontaktar jag en violinexpert. Tapio Vainisto från Viulunrakentajat ry.
Mä olen viulunrakentaja. Mä olen tällä alalla toiminut 43 vuotta.
Tapio Vainisto är violinbyggare med 43 års erfarenhet.
Eli voidaan sanoa, että paras ääniset viulut, mitä maan päällä tänä päivänä on, niin ne on näiden vanhojen suurten mestareiden tekemiä. Niin tästä syystä niiden hinnat on nousseet pilviin, voi sanoa.
De bästa violinerna i världen är tillverkade av de stora mestarna och därför har priserna skjutit i höjden.
Kallein hinta, mitä on maksettu, on tänä päivänä tuommoinen 16 miljoonaa dollaria.
Den dyraste violinen som någonsin sålts gick för 16 miljoner dollar. Vi pratar alltså om en skatt. Men vad hände med Sassis violin? Enligt familjeryktena har Siggi och hennes mentala hälsa någonting att göra med violinens öde.
Hon hade lite problem med mentala hälsan och under ett sånt här anfall så hade hon varit på gatorna och givit den här violinen åt någon och ingen vet vem. Och den försvann då.
Men mamma minns det annorlunda.
Jag vet att han hade en Stradivarius-violin. Men sen det där så blev den förd på pant av min farmor. Och sen dess vet vi ingenting om det.
Och så här säger Nils-Erik i intervjun 2016.
Det var en fin fiol nog. Den var gjord i Tyskland. Eller var det? Nej. Någonstans därifrån hade han den. Och Så det var nog liksom fin kvalitet. Det var visst gjort i Berlin, i Musikakademin i Berlin.
Mamma säger att violinen blev pansat. Per säger att den blev bortgiven under ett psykotiskt anfall. Nils-Erik, den enda som faktiskt levde med Sassi och hans violin, säger inget om en Stradivarius. Kan någon av dessa versioner stämma? Jag frågar Tapio hur man kan veta om en violin är en äkta Stradivarius.
Mä sanoisin, että mikäli hän olisi saanut käsinsä aidon soittimen, niin sen mukana olisi ehdottomasti pitänyt tulla aitoustodistus. Jos nyt on jossakin kaupan joku soitin, joka väitetään Stradivariksi esimerkiksi, ja siihen ei ole minkäännäköistä aitoustodistusta, niin voi sanoa, että se ei ole Stradivarisoitin silloin.
Tapio förklarar att alla äkta Stradivarius-violiner har ett certifikat undertecknat av en respekterad expert. Utan äkthetsintyg är det ingen äkta Stradivarius. Om Sassi verkligen hade haft ett sånt instrument måste det ha kommit med certifikat, och det kan inte ha varit billigt.
Nyt jos puhutaan, millä todennäköisyydellä tämä sun iso isä olisi omistanut aidon soittimen, niin mä sanon, että se todennäköisyys on alle 1%. Ei kannata luulla, että niin on myyty joku viulu, jonka arvo ei ole tunnettu tai tiedetty, ja sitten se on osoittautunut aidoksi, niin se ei ole mahdollista.
Verkligheten slår till. Tapio säger rakt ut. Sannolikheten att Sassi ägde en äkta Stradivarius är under 1%. Såna violiner försvinner inte spårlöst. Deras värde är alltid känt.
Vad tycker du det låter?
Det låter ju nog som han skulle ha vett i huvudet.
Jag spelar upp intervjun för mamma.
Att vi har blivit berättade sagor som barn av då mina släktingar.
Ja, under 1% chans.
Ja, så det är nog nästan som noll. Men någon bra violin hade han nog säkert.
Ja. Svårt att säga vilken.
Ja, det är synd att alla de som skulle kunna veta så finns inte mer.
Mm.
Så vad hade Sassi egentligen? Troligen en violin av hög kvalitet. Kanske tillverkad i Berlin som Nils-Erik minns. En fin violin, men ingen Stradivarius värd miljoner.
Egura hade en moped. Han körde från Vägerö till Helsingfors centrum med den mopeden och violinen också mitten på vinter. Och jag minns att det måste vara Sigge som sa att det var liksom minus 20 grader och Egura liksom körde med moppen till Helsingfors centrum för att spela på restauranger.
Sassi kör sin moped genom Helsingfors varje kväll med violinen på ryggen, oberoende av vädret. Han blir uppsagd från Hungaria ett år före pensionen.
Min pappa berättade att han åkte till Amerika.
I mitten av 1950-talet får Sassis son Nils-Erik ett forskningsstipendium till Philadelphia.
Så hade Sassi sagt åt honom att det här är den sista gången som du ser mig. Att han kommer att dö här medan du är där i Amerika. Så han visste att nu är det inte långt mer för honom.
Med i Amerika åker hustrun Eva och barnen Paul och Gandul. Paul är drygt 3 år.
Och jag minns hur vi åkte med buss till Malms flygfält. Det var ju inte... Det var flygfältet i Helsingfors på den tiden.
Mm.
Och där sen då, där satt jag i Sassis famn. Och vi sjöng tillsammans Amerika, Amerika. Han visste säkert att han knappast ser oss längre. Mer att han låg sen under den tiden.
Ja, att det skulle vara en sån farväl present när vi for till Amerika. Och han visste att han skulle dö, sa pappa. Då. Han ville ge någonting av sin musik till eftervärlden. Play. Yep. Jag förstår att det skulle vara ett minne som han ville ge oss.
Ja.
Att han ville spela den.
Jag hittade aldrig en Stradivarius värd miljoner. Men jag känner inte mig besviken. För under den här resan har jag lärt känna mina rötter. Sassis violin räddade liv. Och hans familjs. Och i förlängningen också mitt. Du har lyssnat på dokumentären Jakten på gammelmofas violin med mig, Valo Sauri. För ljuddesignen stod Mike Grönros, dramaturg Arenikkinen, producerade gjorde Elin von Wricht.